En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg. Och idag så har vi lite olika ämnen vi ska prata om. Vi ska prata lite om Magdalena Anderssons tal på Försvarshögskolan och lite om Kina. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Och med mig så har jag Amanda.
Wollstad, Svensk Tidskrift, nere från ett synnerligen grått Skåne.
Det är inga snöoväder där nere, eller?
Nej, inte nu i alla fall.
Och Patrik.
Och sen en tankesmedja Frivärd just nu i ett frostnypet Stockholm.
Och här är det nästan snöväder. Det är i alla fall olika varningar om det. Får vi se om det blir något. Men vi tänkte gå direkt in på Magdalena Anderssons tal, för att hon höll ju då tal i måndags på Försvarshögskolan. Och man kan läsa mer om själva innehållet i detalj, men det finns några saker i det där som man kan lyfta fram. Och en sån sak, det är att hon säger väl i princip att försvaret inom de kommande 50 åren kommer att behöva vara en central del av alla satsningar som staten gör. Och den typen av perspektiv är ju väldigt långt. Men det säger ju också någonting, kan man säga, om vilken prioritet eller vilken prioritering som nu då oppositionen gör, eller det stora oppositionspartiet gör, för väldigt, väldigt lång tid framöver. Och det där får man ju fundera på en sak när det här hålls ändå med mindre än ett år kvar till valet. Kommer det här att bli en valfråga för svaret, Amanda?
Nej.
Varför inte?
Därför att, ja, det är egentligen många parametrar. Det är ju naturligtvis utmärkt att Andersson ser de här långa linjerna och pratar om vikten av liksom långsiktigt. Sen är det ju så, det har vi ju sett otaliga gånger genom historien. Det är ju lätt att säga det nu när det finns en uppenbar förväntan och liksom den omvärldsläge det gör. Det går fort att glömma om det ens blir minsta lilla bättre, alternativt om ekonomin går betydligt sämre, så får vi se vad det här löftet är värt. Men det handlar också om att man nu börjar komma upp på en nivå. Det har gjort stora satsningar, det har inte gjort tillräckligt stora satsningar. De satsningarna görs inte alltid rätt, men vi börjar ändå vara på en nivå där det börjar bli så pass tekniskt vad som görs och inte görs och så vidare, att jag tror att det kommer vara svårt att få någon svung i den här valfrågan. Jag tror inte att de mindre oppositionspartierna kommer få någon egentlig bredd för idén att satsa mindre eller satsa annorlunda. Jag tror att enigheten om det här är så pass stort att det inte kommer funka ur den andan. Och jag tror samtidigt att det är lite för tekniskt, lite för komplicerat, och folk får bilden av att nu är det på väg att lösa sig eftersom det har kommit så stora tillskott. Så jag tror också att det är svårt att göra det till en valfråga att man ska satsa mer eller annorlunda. Så tyvärr, jag tror att det blir, förhoppningsvis blir någon form av hygienfaktor, men jag tror inte att det blir en valfråga.
Jag tänker på Patrik, en sak hon sa, hon uttryckte så här, hon sa att den kurs vi har slagit in på måste ligga fast. Jag talar om en större armé, fler brigader, långt fler värnpliktiga som kallas in. Och så säger hon att Sverige aldrig mer ska tappa kontrollen. Det här var liksom rambudskapet, kan man säga. Hur tolkar du det?
Ja, men det är efterkrankheten, höll jag på att säga. Nu kan inte jag prata här för att jag är lite för trött.
Efterkrankheten var ett kul
uttryck. Ja, det finns så här talesätt. Det där blev ju helt pannkaka. Men det här är ju det som
liksom eftertanken ska blekhet, brukar man säga.
Säg det en gång till.
Eftertankens kranka blekhet, tror du, ja, ute efter.
Ja, jag får väl bara skylla på att jag är trött, och så får man bjuda på ett rejält skratt i podden. Men det är i alla fall den här efterklokheten som inträffar, och den här efterklokheten, den hade ju även hennes statsminister föregångare Rickard Sandler. som var socialdemokratisk statsminister 1925 och 1925 års försvarsbeslut. Och han sa ju på 60-talet att med facit i hand så kan jag ju då bara medge att 1925 års försvarsbeslut var fel.
Ja, du måste berätta lite vad det innehöll.
1925 års försvarsbeslut, det är ett försvarsbeslut som ungefär motsvarar mycket lindrigare det som vi, jämfört med det som vi gjorde under slutet av 90-talet och 00-talet egentligen fram till försvarsbeslutet 15. Då vi la ner saker med mycket större frenesi. Så att, och den där saken, det höll ju i sig, ska man ju då komma ihåg, ganska länge. Det höll i sig ungefär 50 år. Erfarenheterna från 36 och framåt. Så att på det sättet så har väl Magdalena Andersson rätt att det här kommer väl att hålla i sig 50 år tills man kommer det någon ny sväng där man glömmer det där i en avlägsen framtid när ingen av oss längre finns kvar, kanske.
Men är det så att det är liksom 70-åriga cykler här som snurrar, 70-80-åriga cykler som snurrar, liksom att man rustar ner och så kommer man på att shit, det kommer ett andra världskrig i vägen och så rustar man upp
och så kommer man ihåg det till det. Kommer man ihåg det tills de som kände det där in på märgen inte är i beslutsfattande ställning och sen händer det saker i omvärlden och så tänker man, nu är vi i en ny tid. Det som jag tycker är lite synd, för jag tror precis som Amanda att det inte blir en valfråga, jag skulle önska att det var en valfråga, det är ju då att Magdalena då pratar om de långa perspektiven och det är ju lite bekvämt. Där det skaver, där det gör ont, där det kommer att bli kritiskt, det är de kommande åren. För det är de kommande åren som Ryssland har ett fönster att agera på. Särskilt om man kan få USA att hjälpa Ryssland att uppnå i alla fall ett etappmål i Ukraina. Så att man får en paus i en fördelaktig ställning. Då kommer det här bli väldigt kritiskt och farligt för oss. Och den taktningen har vi ju inte. Vi skulle ju behöva ha ett agerande som bygger på att vi behöver snabbt, 1 till 2 år på sin höjd, maximera vår förmåga. Och att vi behöver agera på ett sånt sätt som inte vi är vana att göra inom ramen för vårt förvaltningssystem. Det är den utmaningen vi har framför oss och det borde vara mycket mera fokus i den politiska debatten. Men det blir obekvämt, det blir svårt, det blir ovant och ingen vet riktigt hur man ska göra det där.
Alltså jag fastnade för en annan sak som hon sa än bara det ekonomiska. Och det var att hon uttalade sig så här, hon sa: jag ser inte att Ryssland är på väg mot någon mer demokratisk riktning i närtid. Men även om Ryssland skulle vara det så kan vi inte släppa garden. Och jag jobbade ju som politisk sekreterare för försvarsutskottet i början av 2000-talet för S-gruppen där. Och den världsbild som man hade då, den var ju motsatsen till detta. Den var ju, nu har Ryssland någon form av möjlighet att övergå till något mer demokratiskt styre. Nu ligger liksom Östersjöflottan på botten och gör inget hot. Ryssland kanske rustar, men det är i så fall från en låg nivå. Och så tänker man att man ser liksom framför sig en utveckling där Ryssland blir mer likt ett normalt land. Det där har ju varit en demon sen som har liksom då och då återkommer i form av så här näringslivsmänniskor som säger att man kan handla med Ryssland. Eller, alltså det har liksom funnits, det har dykt upp liksom den idén att Ryssland någon gång kan bli normalt, att de inte utgör ett hot. Och det är ganska intressant här att hon stänger ju den dörren totalt. Liksom.
Ja. Det första att säga där att det var ju en vanföreställning.
Det var en vanföreställning,
tveklöst. Bara för att göra det tydligt.
Nej, men det var ju fullkomligt, och det visade sig vara helt fel. Liksom. Och man kan säga att det 00-talet var inte så jäkla länge, för 2007 så stod ju Putin och sa att det här är fel i München. Så det är ju liksom...
Och det var samma sak som Primakov hade sagt i praktiken 1996.
Men idén fanns, och jag hör idén fortfarande dyka upp, att liksom Ryssland på något sätt skulle kunna bli ett normalt land och då kan man minsann rusta ner. Och hon stänger den dörren. Och det där tycker jag är intressant, för det där, liksom, det där är en idé, det där är liksom ett ganska viktigt ställningstagande. Och jag tolkar lite detta som en väldigt bestämt stängd dörr till ett antal mindre oppositionspartier som lite lever i bilden att okej, vi måste satsa på försvaret nu men inte sen. Och här stänger hon den dörren. Att liksom om hon, alltså så här, om hon ska bilda regering så kommer inte den regeringen att göra något annat än fortsätta den politik som pågår nu. Mm. Och det där, så jag tolkar talet lite som ett inlägg på det sättet i en förvalsdebatt liksom. En förbudgetförhandling liksom.
Ja, det är ju en signal till de som tänker sig att man, det ska finnas en massa pengar till en massa andra saker. Men sen i sak så säger hon ju samma sak, Magdalena Andersson, som till exempel Muster, militära underrättelse och säkerhetstjänstens chef Thomas Nilsson sa i somras. Han sa ju att det råder vad vi kallar en Rysslandskris. Den är systematisk och den är långvarig. Det finns inga tecken på att vi löser den i vår generation.
Amanda?
Nej, men det är ju helt korrekt och det är ju fler som har konstaterat det. Det har ju varit Gudrun Perssons liksom repeterade budskap under många år också, och många andra duktiga Rysslandskännare. Situationen är ju som den är. Det finns ingen egentlig ljusning och Ryssland är det stora hotet. Men sen måste man ju också se en lite vidare bild, och det är ju att även om det är till stor anledning på grund av Ryssland vi har ett försvar och behöver rusta upp det, så finns det ju andra hotbilder och geopolitiska bekymmer runt om i vår värld. Och det är väl det också som är lite farligt, om man hela tiden ser Ryssland som den dimensionerande faktorn. Ryssland är ju en mängd dimensionerande faktorn eftersom det är det direkta hotet mot Sverige. Men det är ju inte den enda faktorn nu måste ta hänsyn till. Och därför leder det ju också fel när man tänker tanken, ja, men om Ryssland rustar ner och blir ett normalt land, då kan vi också rusta ner och satsa på andra saker. Därför att vi pratar ju om det här med liksom intentioner och kapaciteter. Och vi behöver kapacitet att försvara oss över tid egentligen, oavsett vad hotbilden består i. Och det är så vi vidmakthåller vår handlingsfrihet och rättsordningen i vår del av världen. Så ja, absolut, Ryssland kommer vara ett problem för generationer framöver. Därför måste vi ha ett försvar, men vi behöver ett försvar oavsett.
Om man rullar framåt lite de här frågeställningarna och titta på valrörelsen. För att jag tror att försvaret kanske inte blir en valfråga på det sättet. Men jag tror att den kommer att spela en roll i det att den kommer att lägga sordin på ganska mycket vallöften som folk kan tänka sig ställa ut. Alltså det kommer att bli en valrörelse där det är svårt att lova väldigt mycket saker till olika grupper, oavsett om det är skattesänkningar eller om det är satsningar på saker. Därför att så här, den säkerhetspolitiska hotbilden som finns i omvärlden kommer att begränsa liksom, möjligheten.
Vilket gör att vi kommer att få en valrörelse som kanske fokuserar på mer pseudodebatter än substans.
Ja, det vore ju inte så lyckat i och för sig.
Nej, men det är väl, risken är väl ganska stor att vi hamnar där. Mm.
Å andra sidan vore det också trött med valrörelsen som inte bara består av olika typer av valfläsk.
Men kan vi väl se vad som händer. Vi får väl återkomma också till lite vad valrörelsen kommer att handla om. Men om jag förstår er rätt så den kommer inte handla om försvaret. Tror ni det kommer att bli, det här nu är en väldigt ledande fråga för det här har vi diskuterat i några år tidigare, men tror ni någon av alla partiledardebatter som vi kommer att ha kommer att handla om detta? Eller kommer det att bli som tidigare att försvars- och säkerhetspolitiken helt enkelt inte får vara med?
Det kommer nog
Patrik, du brukar vara domedagsperson här.
Ja, nej, men det kommer nog att vara bero alldeles på läget. Det händer saker som gör att det kommer in på skinnet i SVT:s och TV4:s valredaktioner, ja då kommer det att komma med. Men om det inte gör det så kommer det inte göra det. Och här ska vi då komma ihåg att vi är ju i en tid, vi har inte tagit upp i det här poddavsnittet till exempel då att du har haft järnvägssabotage mot Polen. Som ett exempel. Sen har vi också då uppgifter från amerikansk media att det pågår samtal mellan Ryssland och USA jag tror att det var 28 punkter om Europas säkerhet och annat, och tongångarna från rysk sida är positiva, vilket är dåliga nyheter för vad som kan komma hända längre fram. Så att det är så pass många X-faktorer så att det är svårt att säga vad det kommer att vara, men hittills så har ju inte tycker jag, man har haft omdöme på redaktionerna att prioritera det som är den överskuggande frågan.
Amanda?
Jag tror att det kommer dyka upp, jag tror det kommer nämnas, men jag tror det kommer göra det på en alldeles för låg och grundnivå om man tänker på vilken situation vi befinner oss i och hur länge det här ändå har varit en aktuell fråga. Så att jag tror det kommer ta större utrymme än tidigare, vilket ju inte är svårt med tanke på att det inte har fått något utrymme alls tidigare. Men jag tror tyvärr inte det kommer ge så mycket, för jag tror inte man kommer förmå ställa rätt frågor.
Jag kan personligen känna att det finns en intressant sak med försvarsfrågan, för att när jag pratar nu med politiker oavsett partier så är folk allt mer arga på varandra och folk pratar inte med varandra och liksom, det är en väldigt hård ton. Undantaget är ju försvarspolitiken. Här verkar ingen vara intresserad av konflikt. Och det är väl ändå ett styrkebesked för Sverige att det är så. Att liksom den, ja, man är så överens. Och det tyder ju också, talar ju också för att det inte blir så mycket diskussioner. Helt enkelt.
Det är ju på ett sätt jättebra. Det man skulle önska är ju en debatt. Hur gör vi det här ännu snabbare? Och få det här på plats. Och att partierna börjar tävla i att våga tänka nytt för att öka tempot. Det är den debatten jag efterlyser. Inte den destruktiva debatten, utan den konstruktiva tävlan.
Jag är ju rädd också att man tänker på liksom hur stora delar av media bottnar i den här frågan. Det vill säga inte alls att det snarare kommer bli en fråga om, är det rimligt att lägga så här mycket pengar på försvaret? Tillbaka till den här liksom kvasi-debatten om, ja, men är det inte fred vi vill ha? Är det verkligen rimligt att ändra miljötillstånd för att försvaret ska kunna öva? Alltså att det blir... Jag tycker det är fascinerande att ofta hur otroligt grund den här debatten fortfarande är. Att stora delar av media ännu inte har begripit vad det är som sker, vad det är som är på väg att ske. Och det finns naturligtvis undantag, men det är ju ändå ett väldigt stort underbetyg att det här är liksom det definierande skeendet i vår tid. Och ändå är vi kvar vid liksom den här tidiga 2000-talsdebatten. Ja, men vill vi inte ha fred? Ska vi verkligen satsa så här mycket pengar på försvarsmakten om det är fred vi vill ha? Alltså, vi måste komma bort ifrån det. Och där tycker jag i och för sig att våra politiker kan ta lite ansvar också. Därför att de har ju naturligtvis möjlighet att leda, inte enskilda tv-sända debatter naturligtvis, men de har ju en möjlighet att sätta agendan i den bredare politiska debatten.
Och där var ju en debattartikel i DN Debatt som så att säga är på det spåret nyligen. Det var ju Göran Greider, Dror Feiler, sen var det Torbjörn Tärnsjö som hade en debattartikel på, rubriken var Kriget och freden och allt vi glömde däremellan. Och med det här liksom budskapet om att det är militarism, det är en överordnad ideologi som har svept med sig samtliga partier och utgör ett hot mot demokratin och så vidare. Så att den debatten lär ju fortsätta finnas kvar.
Det tror jag. Däremot så tror jag att för socialdemokratins del så tror jag Magdalena Anderssons syfte delvis här, den är ju att vara tydlig med att vad hon står i den debatten. Och jag har svårt att tro att det skulle komma tillbaka faktiskt inom S i dagsläget. Om vi går tillbaka 10-15 år, då fanns ju det här som en liksom dimension i diskussionen. Men efter den fullskaliga invasionen och efter Butcha och efter liksom alla de sakerna som hände, så har ju liksom den ådran inom Socialdemokraterna, den har ju liksom i praktiken försvunnit liksom. Så att Göran Greider finns ju kvar som du säger då, men han är ganska ensam om detta. Det finns inget större tryck liksom underifrån på att ändra någon linje eller någonting, utan när Magdalena Andersson står där på Försvarshögskolan, då talar hon nog för, ja, de allra flesta tror jag. Det är väl min bild. Men ska vi byta ämne till Kina? Patrik.
Ja, och där ska vi ju då göra avstampet i att det har ju börjat bli en ganska rejäl, ska man säga, rejält intensivt samtal mellan Kina och Japan. Där Kina nu...
Samtal,
eller vad ska man kalla det för? Men i alla fall där Kina då tar och kör hela vargkrigarstuket på ett ganska offensivt sätt. Och där bland annat generalkonsuln i Osaka, alltså den kinesiska generalkonsuln i Osaka, har då kommenterat på X, den här sociala medieplattformen som Elon Musk har havererat till någon oigenkännlighet, tidigare känt som Twitter. Då har i alla fall han då gått ut där och sagt att, att den japanska premiärministerns smutsiga huvud måste bli avhugget. Det är ju ungefär som att föreställa sig att den svenska generalkonsuln i Shanghai skulle fälla något sånt uttalande om Xi Jinping. Jag kan törs nog säga att det skulle bli tämligen livat. Men vad är bakgrunden till det här då? Ja, det var i det japanska parlamentet 7 november när en oppositionspolitiker frågade då den nya japanska premiärministern Takaishi under vilka omständigheter vid Taiwan som då skulle kunna räknas som en existentiell situation för Japan. Och då ska man komma ihåg att det här är en term som finns i den japanska säkerhetslagen som syftar på när en attack mot Japans allierade blir ett existentiellt hot mot Japan och då att Japan då kan aktivera sina självförsvarsstyrkor. Japan har ju en hel del begränsningar i sina självförsvarsstyrkor som en konsekvens av andra världskriget. Och då konstaterade hon att en situation då om Kina, Folkrepubliken Kina använder då till exempel örlogsfartyg och maktmedel, så kan det utgöra en sådan situation. Och det här har ju då Kinas utrikesdepartement reagerat väldigt starkt på och sen har det skenat iväg. Den kinesiska propagandan har gått bananas. Någon tidigare redaktör på en kinesisk propagandatidskrift har kallat den japanska premiärministern för en elak häxa. Och sedan så har då Kina då börjat dra in fiskimport och uppmanar då sina medborgare att inte resa till Japan. Kinesiska flygbolag har erbjudit gratis ombokningar och Japan har då också då uppmanat sina medborgare att vara försiktiga i Kina. Så det är det här då som har hänt. Så vad det här handlar om är ju ett sätt då Kina försöker kognitivt forma omvärlden till att bli undfallande, skrämmaren, hävda väldigt aggressivt sina anspråk på Taiwan. Och det sätter ju ökat tryck på Taiwan. Så det är det som har hänt.
Om du går tillbaka några år i tiden, hur skulle du säga att den ryska invasionen och diskussionerna kring Ukraina har påverkat Kinas både visuella och liksom hot mot Taiwan och liksom sättet man pratar om Taiwan och sådär?
Ja, alltså det, dels så är ju Ukraina någonting som Kina tittar på för att liksom se hur reagerar vi, och då ser man ju att vi reagerar inte tillräckligt starkt. Så att det blir ju en slags uppmuntran för Kina att öka trycket. Sen så är det ju också det här uttalandet om att den kinesiska kommunistpartiets armé, Folkets befrielsearmé då, ska ju vara redo att återförena Taiwan militärt om de får order till 2027. Och det har ju en upptrappad situation de senaste åren med antalet flygningar bland annat i den här zonen mellan fastlandet och Taiwan. Och olika typer av övningar där man då övar på att lägga Taiwan i blockad. Och det här kommer ju också då med att Kina agerar ju mer och mer aggressivt i Sydkinesiska sjön, har en kraftig örlogsupprustning. Vi ska komma ihåg att man har alltså fler ytstridsfartyg än USA idag och kommer att ha 50% fler ytstridsfartyg än USA 2030. Så att vi ser ett mycket mer aggressivt Kina som nu försöker forma världen efter sina ambitioner.
Men är det ett realistiskt scenario givet det, givet detta, att det då om 2 år skulle kunna bli reella militära hot? Eller ännu värre?
Ja, det, om framtiden vet vi ju inget, men vi vet vad Kinas ambitioner är. Och vi vet att Kina bygger kapacitet.
Men jag tänker det kognitiva. Är det det jag tror, om du gör bedömningen utifrån det kognitiva, att de uttalar sig som de gör, är det det man liksom försöker?
Ja, det,
har, man,
det,
har klockan det, börjat ticka?
Ja, klockan har ju börjat ticka för länge sedan. Men det man försöker göra är att man försöker forma omvärldens uppfattning efter sina intressen. Så det är ju en del av en psykologisk krigföring som man nu bedriver. Nu har Japan blivit måltavla. Och så försöker man då trycka tillbaka den japanska debatten. Och så. Jag menar, det som premiärministern sa var ingenting kontroversiellt. Men man väljer att hugga på det i alla fall. Så att på det sättet så är det ju redan igång. Sedan så är det ju naturligtvis som så att det är bättre för Xi Jinping och company att lyckas uppnå sina mål utan att behöva använda en fullskalig konflikt. Men det här bidrar ju ytterligare till osäkerheten, och det är klart att i osäkra framtidsscenarion så har man ju samtida eskalationer som Kina och Ryssland gör. Och vad vi har för förmåga att hantera det. Och sen ska vi utifrån ett svenskt perspektiv aldrig glömma bort att Kina definierar sig som en nära arktisk region och har ambitioner i Arktis.
Amanda?
Ja, där är vi tillbaka lite till den här diskussionen om varför ska vi ha ett försvar, och att det faktiskt inte bara är Ryssland. Det händer ganska mycket i världen. Nej, men alltså, på ett sätt är det här naturligtvis en stor nyhet. På ett sätt är det ju inte det. Jag menar, de har ju arbetat med den här retoriken i olika forum ganska länge. Och det är också intressant att se, det är återkommande bland liksom den fria världens fienden. Det är ju en retorik som inte... Alltså, den är ju målgruppsanpassad efter en annan målgrupp. Man vinner ju inga vänner på det här viset. Jag tänker tillbaka på hela den här diskussionen om demonstrationerna i Hongkong och den här helsidesannonsen de tog ut i DN för ett antal år sedan, till exempel. Och liksom, hur man formellt kommunicerar i det fallet med Sverige, men gör det på ett sätt som inte är fullständigt tondövt. Och frågan om hur vidare det verkligen är Sverige eller Japan man kommunicerar med, eller om det huvudsakligen är liksom för internt bruk och konsumtion. Sen så är det ju en maktprojicering naturligtvis, men också det är ingen diplomatisk fingertoppskänsla, om vi säger så. Så det här är ju någonting vi har sett under många år, och det är ju ett ställningstagande, en kommunikation som sker mycket internt. Det händer mycket i Kina internt också. Och man måste liksom konsolidera sin makt och projicera sin makt både internt och externt. Det är en väldigt volatil situation. Och den är oerhört problematisk. Men som sagt, det är ju inte chockerande att det här kommer generellt. Som Patrik konstaterar, klockan började ju ticka för länge sedan. Det är väl vi som inte riktigt har velat vakna upp till detta, därför att vi tycker att vi har ett problem i närområdet. Men de går ju in i varandra. Och det måste vi vara väldigt, väldigt medvetna om. Vi har ju haft den diskussionen tidigare om att det har funnits krafter i Sverige som vill utöka samarbetet med Kina, som till och med har föreslagit som alternativ när vi inte längre kan lita på amerikanerna, som tror att det är liksom en del i någon slags multipolär världsordning att vi ska kunna vända oss även österut. Och det är ju en helt felaktig tanke, därför att det är ju verkligen ur askan i elden. Och det måste vi komma ihåg, oavsett om man är rektor på ett stort universitet eller om man sköter inköp för organisationer eller så vidare. Kina är inte och kommer inte heller bli vår vän.
Alltså jag får en annan reflektion med det Patrik beskriver här. Och det är att för några år sedan så hade vi ju den här Wolf Warrior-diplomatin som du pratade om, Patrik. Den kom ju från en film som hette The Wolf Warrior och som kom lite uppföljades där aktören, huvudaktören i filmen betedde sig liksom väldigt så här sturskt mot väst. Och det här liksom brutaliteten i det var någonting som diplomatiskt sett slog igenom på många kinesiska ambassader. Och bland annat den svenska. Så vi hade ju tidigare en kinesisk ambassadör här som hade så här lister där de hoppade på enskilda journalister och så på hemsidan. Och Kina har ju svartlistat ett antal personer i Sverige som inte får komma in i Kina därför att de har kritiserat Kina och forskare som har forskat om Kina och sådär. Så de har ju haft den här Wolf Warrior-attityden här också tidigare. Nu har de ju bytt ambassadör, för den där Wolf Warrior-ambassadören fick ju åka hem till slut och försvann. Och så nu är det väl lite lugnare här. Men taktiken har ju Kina använt tidigare och kan ju mycket väl använda igen mot oss också. Men det intressanta frågan som jag ändå ställer mig, det är liksom, tror Kina att detta funkar? Liksom, kommer inte detta bara trigga Japan och Sydkorea och USA och liksom andra, Taiwan? Liksom?
Kalkylen är ju att det funkar för att man flyttar fram sina positioner. Man gör det obekvämt att prata på ett visst sätt. Man vill inte utmana, man vill inte riskera ekonomi. Och på det sättet så formar man långsamt världsbild och världsordning. Det är ju så att säga idén bakom det här.
Jag tänker 2027, då har ju nästa amerikanska presidentval i praktiken börjat.
Ja, men bara för att de ska vara redo till 2027 så behöver det inte innebära att det inträffar då, utan det kan ju inträffa när läget uppstår, eller att det kan hända saker innan det, beroende på hur saker och ting utvecklar sig.
Eller så att de tänker försöka påverka nästa amerikanska presidentval på samma sätt som Ryssland gjorde 2016.
Ja, och det kan man ju göra genom, om du har en sammanfallande och koordinerade eskalationer, Ryssland, Kina, hot om kärnvapenkrig, om vi inte får de här öarna, om vi inte får, det finns ju små öar nära kinesiska fastlandet som kan vara ett första steg. Ryssland kan komma att gå in i och ta en bit mark av ett NATO-land, och så är frågan då, är vi villiga att riskera kärnvapenkrig för 5 kvadratkilometer i finska Lappland eller ett lettiskt träsk eller någonting annat. Så att vi måste förstå det politiska syftet som man vill uppnå med det här också.
Och det var ju det jag tänkte lite på, eller försöker komma till också, just där, vem är den här kommunikationen menad för egentligen? Det är ju två dimensioner i det här. Dels just, man uttrycker sig på ett sätt som inte riktigt går hem i den fria världen. Och det gör man nog delvis för att kommunikationen bara delvis är riktad mot den fria världen. Men det handlar ju också om att samma situation som vi har med Ryssland, det har ju funkat hittills. Och så länge det gör det så fortsätter man ju på samma spår. Jag menar, Ryssland kunde ju gå in och ta Krim utan att någon protesterade, så varför skulle det vara annorlunda när de gick in i hela Ukraina? Och det är väl samma sak med Kina. Har man nu backat varenda gång de har tagit till de här bröstzonerna, och har man censurerat sig och tystat forskare och tagit ett steg tillbaka och inte velat störa handelsrelationerna, ja, men då funkar det ju.
Ja. Och det här är en signal inte bara till Japan utan till andra länder. Stick inte upp era huvuden i Taiwan-frågan, för då jävlar. Och så blir det den här självcensuren och den här anpassningen. För man vill inte ha obehaget. Så att det skulle jag säga är en del av strategin. Sen kan det bli kontraproduktivt kort sikt, men man spelar det långa spelet.
Ja, nej, men det är intressant att ha ögonen på Japan. Det ligger nog närmare än man tror. Och det är väl bara att se när Norge ju faktiskt, när den här kinesiska dissidenten fick Nobels fredspris, då utsatte ju Kina Norge för en väldigt brutal behandling. Så att ja, det är inte så långt bort, varken i tid eller rum.
Nej, och det fick ju då, Norge kom ut ur den kylboxen efter att man ja, man passade på att backa när den här dissidenten hade dött. Så att då anpassade sig Norge och så fick man tillbaka mer, inom situationstecken, mer normala förbindelser. Men Amanda, du har ju varit i Storbritannien. Där händer det lite grann med bilar.
Ja, det var ju en intressant diskussion apropå Kina, för att där har ju Ministry of Defense köpt in nya fräscha elbilar. Det var ett antal månader sedan i och för sig, men det här är ett problematik som har varit uppe igen nu. Därför man inser ju att de här bilarna från Kina ju gärna vill kommunicera med sitt hemland från alla möjliga ställen och kör processer som man inte alls hade väntat sig. Så nu sitter det stora skyltar i de här bilarna om att man inte får diskutera jobbet medan man kör. Man får inte koppla upp sina telefoner mot de här bilarna. Och man diskuterar också om hur vidare de verkligen kan användas på baser och annat där man inte har fotoförbud. Eftersom många av de här bilarna har ju olika installerade backkameror och säkerhetskameror och så vidare. Och man har ju också tittat på Norge där man har gjort ett experiment att stänga in en sån här bil i ett låst bergrum utan internetuppkoppling och märkt att den hela tiden försöker koppla upp sig mot internet trots att den inte har något behov av detta och inte borde göra detta. Så att ja, rekommenderas alltså inte att köpa kinesiska elbilar till försvarsmakter. Och
inte heller elbussar har det visat sig, för att där har man ju också konstaterat att kinesiska elbussar, och det är bland annat i Norge så konstaterar man det, att, och sen tror jag också Danmark, att de här kinesiska elbussarna kan ju stängas av på distans. Så Kina kan helt enkelt stoppa all busstrafik i Oslo om Oslo har de här kinesiska elbussarna.
Och det finns ju viss risk att detta kan gälla även tunnelbanetåg, att detta kan gälla även säkerhetsstationer på flygplatser, att detta kan gälla även undervakningssystem i lokaltrafiken. Vi vet att det finns oklar kod i kinesiska mobiltelefoner som ingen riktigt vet vad den är till för. Som Kina själva hävdar är översättningsdata, men ingen som riktigt tror på det. Så återigen, var försiktig med kinesisk teknik.
Ja, TikTok på det. Men det är ju...
TikTok är ju till försäljning i USA, så då ska ju Trumps kompisar ta över istället. Det kommer bli mycket bättre.
Ja, det är inte säkert att de får algoritmerna där. Det är ju liksom... Ja, men det är en annan historia. Men helhetsbilden blir ju den här klassiska svenska repliken. Vi har varit naiva.
Men med de orden att vi har varit naiva, för just på det här området har vi verkligen varit naiva. Tror man inte att allting just nu med Kina är spionageverksamhet?
Tänker på hur mycket kinesiska intresse det finns inom betalda sektorer i Sverige, så har kanske inte vi varit naiva, men någon har varit det.
Ja, precis. Och nu är det nu Patrik ska klaga på att jag finns på TikTok också. Men
det behöver jag inte göra, för det gjorde du alldeles själv.
Men för att förebygga detta så tänker jag nu avsluta dagens avsnitt. Så tack för oss idag och ja, på återseende om 2 veckor.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack. Hej, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.